Hej och välkommen till Wheaten-podden. Det är jag, Johanna Tak, Marie-Louise Wineroth och Kattis Andersson som du kommer få höra i den här podden. Vi kommer främst att prata om vår ras, Irish Soft-Coated Wheaten Terrier, men också en hel del om hundträning. Jag och Marie-Louise är båda två hundinstruktörer och håller kurser i bland annat nosework och rallylydnad. Vi tycker att det är väldigt roligt att just du har hittat hit. Glöm inte att följa oss i sociala medier. Ni hittar Wheaten-podden på Facebook och Instagram. Vill ni komma i kontakt med oss så går det också bra att mejla oss på wheatenpodden@gmail.com.
Välkomna vi alla till avsnitt nummer 11, blir det.
Oj, oj, oj.
Och idag tänkte vi prata lite foder.
Ja, vi tänkte det.
Ja, och det är ju en djungel.
Ja, det är en djungel. Och det man ska tänka på tycker jag är att det finns för- och nackdelar med alla olika typer av foder.
Mm. Oftast har väl vår valpköpare då ett foder. Och man ska väl tänka på om man byter där och inte vill ha det där fodret, att det ska ske lite varsamt då förstås.
Eller? Det där råder lite delade meningar om. Jag kan säga så här att jag gick på en uppfödarutbildning från en fristående sådär, och de pratade mycket om det här med att många hundar är känsliga och sådär, och deras tips var ju egentligen att under redan valptiden när valparna var små att byta foder ett par gånger innan leverans, just för att magarna ska liksom vänjas in i att det byts foder.
Okay.
Så det är lite olika. Men en del tycker att man ska slussa över långsamt och andra tycker inte det. Och jag kan säga så här, när jag har bytt foder så har jag bytt wham bam, och det har funkat jättebra. Men
medan jag har en lite mer känslig hund och gör det väldigt långsamt.
Förstår
och
jag.
I vissa perioder så har vi liksom bara gått på veterinärsfoder och ingenting annat har fått äta. Mm. Så det är väldigt individuellt, kan man väl säga.
Så är det ju. Och det är ju samma sak att... Alltså det finns ju en uppsjö av olika typer utav foder. Och sen så inom varje typ av foder så finns det ju olika märken. Och där är det ju också så att man måste lite grann prova sig fram också. Om man har någon som är känslig eller lite sådär. Jag kan säga så här, jag körde ett torrfoder en period. Och alltså Hedvig, hon fes. Något så fruktansvärt av detta foder. Så att jag levde i något slags evighetsgasmål och höll på att bara krivera. Alltså skiten såg okej ut och hon mådde i övrigt bra. Det var ju inte så att hon liksom hade magknip och var gasig. Men det gick inte.
Nej, då måste man byta.
Ja.
Medan jag kan säga att när Issa gick på färskfoder, då var hon otroligt dålig i magen. Mm. Alltså det var det sämsta hon någonsin har ätit så att... Jag vet ju vissa hundar som är helt fantastiska på färskfoder, men det funkar inte på henne liksom så att...
Nej, men det finns ju olika typer av foder, så det liksom lite så här, det finns torrfoder.
Mm.
Det finns något som kallas för blötfoder. Det finns färskfoder, det finns barf, och så finns det att man kan koka egen mat. Det är liksom de så här huvudgrupperna som finns.
Mm.
Som har lite olika, ja, i olika typer av mat.
Mm. Vad är torrfoder då?
Men torrfoder är ju då, det finns ju alla möjliga olika märken, och det är ju två
olika. Och alla olika prisklasser.
Prisklasser och märken och lite sådana saker. Och de innehåller ungefär samma saker men ändå lite olika. Det är oftast lite olika proteinkällor, det är lite olika fetthalter, och sen så finns det tillsatser av lite olika varianter. Nu, det senaste nu som man pratar mycket om är ju med eller utan spannmål på torrfoder.
Mm.
Vissa menar ju då att hundar är precis som människor egentligen inte skapta för gluten, och därför ska man köra spannmålsfritt, medan andra hundar fixar spannmål och sådär.
Mm.
Så det är jätteolika där.
Ja, och det där tycker jag är lite intressant. När jag läste på som mest om det här med foder, när vi hade som allra mest trassligt med foder, så vissa av de här riktiga billiga märkena har vissa hundar bäst päls av och inga allergier av och sådär. Så att det är ju verkligen hur individuellt som helst liksom så.
Alltså mitt riktmärke tycker jag har varit, nu Nu är det så att mina har käkat färskfoder väldigt, väldigt länge. Men av lite olika omständigheter så har jag gått över nu på torrfoder. Och dessutom så äter de nu olika typer av torrfoder. För Hedvig käkar ett veterinärfoder då, för att hon har haft lite problem med sur urin. Men jag har velat köra svensk. Men det är för att jag har någonstans liksom... Ja, men jag tycker liksom vi har hyfsad koll. Vi har hyfsad djurhållning för de djur som liksom går till slakt och sådana saker. Vi har ingen överanvändning direkt utav penicilliner och sådana saker. Därför har jag velat köra svensk. Därmed inte sagt att alla utländska är dåliga. För det är de absolut inte. Mm. Men jag har velat köra svensk. Så att jag vet att mina första hundar, de checkade ett ganska billigt som anses som ett skitfoder som heter Best in Show, som de mådde skitbra på kan jag säga. De var jättefina i pälsarna, jättebra hull, jättebra avföring, inga konstigheter alls. Det var ett jättebra foder.
Men det viktiga är nu att man har valpfoder, hur länge då?
Jag har aldrig kört valpfoder.
Okej.
Så
vad är det för som är så speciellt med valpfoder?
Alltså det handlar ju om protein och fettbalanserna. Sådär. Och jag
det är mycket fetare egentligen än det vanliga, eller det vuxenfoder tror jag.
Det är ju lite olika, för jag kan känna så att hade jag haft en stor växthund, alltså typ Grand Danois, Bernesener, Leonberg, då hade jag absolut kört på valpfoder. Därför att de får inte växa för fort liksom. För det fixar inte deras leder och sådana saker. Medan våra hundar växer inte lika fort. Men vill man köra valpfoder, och ofta som sagt så är det så att uppfödaren rekommenderar ju, och oftast får man till och med sig lite foder från uppfödaren liksom. Och mår hunden bra på det fodret, fortsätt.
Precis.
Det finns ju ingen anledning att byta om man liksom inte sådär tycker någonting annat.
Om man inte vill köpa svenskt, om det inte.
Ja, eller ja, vad det nu är. Liksom.
Och sen har vi blötfoder. Är du klar med torrfoder? Har du ju också, Johanna?
Ja, lite veterinärsfoder var vi ju inne på där också. Mm. Där är ju ofta proteinet sönderslaget så att inte kroppen känner igen vad det är för protein. Så att det är ju också lite värt. Det är ju främst för allergihundar.
Ja, men jag har ju till exempel kört min första hund som hade njurproblem. Hon kommer jag inte ihåg vad det hette, men det var ju ett foder just för njurar och sådana saker. Där det absolut var så att proteinet var sönderslaget. För det
kidney
var det.
Care.
Typ något. Jag kommer inte ihåg vad det hette, för det är ju länge sedan. Och nu käkar ju Hedvig ett annat som heter urinary. Just för det. Och där finns det också varianter. Ett för de som är lite överviktiga med urinary och ett för vanligt. Hon har ett vanligt då, men så.
Och där har ju vi märkt, för vi har ju verkligen testat massa olika så för att hitta rätt för Isis mage. Men det hon har allra bäst liksom avföring och sådär, det är kombinationen av en sån här gastrofoder i kombination med diabetesfoder. Okay. Så att håller jag bara på med gastro, då är inte magen 100 tipptopp liksom så, utan det är de två foderna tillsammans som är allra bäst. Och då kommer jag aldrig byta från det nu när vi har väl hittat.
Finns ingen
det,
anledning liksom.
Varför lägger en del i blöt då en halvtimme innan
och vet
en
inte. Del
nej.
Alltså det så är det ju liksom att visst det blir ju en större mängd att äta när den har blötts upp liksom. Men tyck och smak. Jag häller på lite vatten precis när jag serverar det. Och det gör jag mer därför att Hedvig inhalerar maten. Och är den torr, vet du, då kommer den upp igen. För det liksom hon bara hosta och sådär. Så med vatten så tar det lite längre tid för henne att äta.
Är det bättre för tänderna kanske om man är lite torrt?
Nej, alltså problemet med torrfoderna är ju att det ger ju inte så mycket stimulans egentligen för tänderna, utan då får man ju hålla på och borsta tänderna eller ge liksom riktigt ordentliga tuggben eller märgben eller någonting för att egentligen få ner placket.
Det har och inte så stor.
Nej, faktiskt inte.
Blötfoder då?
Ja, blötfoder är ju då alltså konservburkar kan man använda så lite så. Konservburkar, sen finns det ju oftast här mindre portionsförpackningar och
jag har sett att det finns korvar.
Ja, det finns korvar nu.
Tål att vara rumstemperatur. Det där tycker jag, utan att veta nu, jag är ingen koll, men det känns lite märkligt att ge blötfoder som är i rumstemperatur och sådär. Men
alltså jag kan ibland köpa såna här konserver eller någonting bara för att smaska upp tillvaron på något sätt liksom. För jag kan tycka att det är lite tråkigt att de där torra kulorna, men lite så. Så det har jag gjort. Och om jag till exempel ska medicinera ibland har jag gjort det, för att då kan man liksom blanda in medicinen i det där och så. Så. Men jag har gett även såna här korvar liksom, och de har varit helt okej liksom. Så att Men blötfodret är liksom ja, det är konservmat kan man säga liksom. Och det är lite olika där också med vad det innehåller. Så många luktar ju ganska.
Jag tänkte säga det, man ska klara av att öppna de där burkarna också. Ja. Jag vet, jag var gravid när jag hade min schnauzer och det gick inte.
Nej.
Jag kunde inte mata min.
Nej. Nej, men många gör ju kanske som jag gör ibland då, att man har det som lite så här komplement för att det ska vara lite gott.
Ja, för det märker jag miss att ibland tycker hon att torrfodret är tråkigt och då finns det ju lite sån här strössel eller vad man ska säga som man kan strö på så att det blir lite mer smak liksom så.
Men jag vet att gastron till exempel finns ju som burkmat också.
Så att den brukar vi ha när hon är nyopererad för då är det enda hon äter faktiskt. Burkmaten verkar vara godare än foderkullarna.
Ja, för jag vet att då Hedvig hade ju en episod i somras när hon var jättedålig. Och när hon kom hem då från djursjukhuset, då körde vi gastro. Och då körde jag ju blandat med torrfoder och med de här burkarna. Det är ganska dyrt, men så.
Men vad gör man inte?
Ja, nej, herregud. Själv käkar jag också för det, så vad fan.
Men färskfoder då?
Färskfoder är ju fryst foder. Som man ju då plockar fram när hunden ska äta det.
Luktar också är rätt illa.
Fast det beror jättemycket på. Har du med vomm i, då jävla luktar utav bara satfläsk.
Ja, det är nog vomm vi har kört.
Ja, och vomm är väldigt bra mat. Så. Och kovomm luktar, och då kan jag säga så här, fårvomm luktar 10 gånger mer än ko. Stinker, men hundarna älskar oftast. Så frysmaten finns då i olika korvar eller som burgare. Och jag har ju kört mycket färskfoder. Och jag körde ett märke som heter Bravo som hade burgare. Så ser ut som hamburgare fast fyrkantiga. Och det tyckte jag var så enkelt att tina upp. Så att jag plockade ju bara fram dem för varje dag. Var en korv, men då skulle jag dela på den här korven och trycka ut så mycket som jag skulle ha. Jag tyckte det var svårt med fördelningen. Men där finns det också massor med olika märken. Det som väl har varit väldigt, väldigt populärt de senaste åren, det är ju det här norska märket Vom och Hundemat. Som har slagit igenom jättehårt. Men det finns svenska där. Klass och Bravo är svenska. Det finns fler. Emso tror jag är svensk. Ja, men liksom, och sen är det flera. Ja, så det finns massor där. Också olika märken som är. Och det jag gillade när jag körde färskfodret med Bravo så att det fanns många olika proteinkällor att välja på.
Ja, och det är väl ett helfoder. Man ett behöver helfoder. Inte tänka så mycket mer utan det är de här korvarna man ger.
Ja, liksom, börjarna. Men så där fanns det liksom, det fanns vilt och det fanns lax och det fanns kalkon och det fanns kyckling och det fanns liksom gris och lamm och alltså så att, så.
Det jag tyckte var sjukt bökigt är ju när man är på resande fot och behöver ha med sig kylväska och vi har ju sommarstuga utan el och vatten och där går det ju inte att ha färskfoder så att...
Jag vet att Bravo har torkade burgare nu som man då ska blöta upp i vatten liksom. Men ja, nej, men jag förstår och det är ju det som är bassligt med färskfodret, att det tar plats och det blir inte så jäkla billigt heller. Många säger att det blir billigare, men det har jag inte upplevt att det blir billigare än att köra liksom torrfoder.
Nej, och sen var det som sagt på Issy som att det var för blött i hennes mage. Så. Hon grejade inte det, fodret kom upp hela tiden liksom.
Nej, men så det där är jätteolika. Mina har mått jättebra på färskfoder. Så jag har ju kört det, men nu har jag gått över då av lite olika anledningar.
Jag kör bara torrfoder, men hon är en liten prinsessa så man får ju gärna, hon står gärna och väntar tills man har lagt ner någon liten skinkbit eller en liten ostbit eller, och då är det aldrig
något. Ja, Issy föredrar ju att husse ger mat, för han är lite mer benägen att lägga i något mat. Så att hon föredrar att han sköter alla måltider liksom.
Smart tjej.
Mm.
Vi går vidare. Barf.
Barf, ja.
Vad betyder det?
Barf är egentligen skitspännande, tycker jag. Och kanske egentligen det mest stimulerande sättet för hunden att äta på. Alltså att få den typen av mat. Det står för biologiskt anpassad råföda. Står B-A-R-F för barf. Och det man gör då när man ger, det är ju alltså att man bygger en diet och då är det så att 70% av den här maten som de äter ska bestå av kött. Och det ska vara minst 3 olika djurslag, inte varje måltid men under liksom perioder så behöver man då skifta och ge 3 olika djurslag. 10% av dieten ska vara ben. Och då är det typ kycklingskrov, det vill säga att man har tagit bort liksom vingarna, man har tagit bort bröstfiléer och allting, utan det är bara ett skrov av kyckling. Och det är revben och andra köttiga liksom ben. Det får ju inte då vara liksom såna här sågade ben som fläskkotletsben och sådana saker. Det måste vara liksom större bitar så att de inte blir vassa och sådana saker.
Det låter lite krångligt.
Ja, och det kan det väl. Jag tycker att det är lite
krångligt. Det är inte något som är färdigt.
Alltså, det här ja, vi kan komma lite till det. Men sen ska 10% bestå av inälver. Förutsättningsvis då lever behöver de. Så, och jag kan säga som till exempel, när jag köpte kycklinglever till mina hundar så äter de inte det överhuvudtaget. No way.
Alltså.
Nej, gud. Hedvig tog in det där i munnen och spottade ut det. Och tog in det i munnen och spottade ut det. Tog in det i munnen och spottade ut det. Och så gick hon därifrån. Så.
Var det rått eller?
Ja. Ja. Allt det här är rått. Inget av detta ska tillagas. Sen ska 10% av det här också vara grönsaker. Och där vet jag att de flesta brukar göra med det här. De gör grönsaker som de liksom mixar. Det ska inte kokas eller någonting, grönsakerna. Men de mixar det och så gör de liksom kuber och tärningar och fryser in. Och sen tar de fram så att man liksom blandar i det med maten. Men man kan ju ge hela grönsaker också. Det är sådär. Så det är liksom det man ska göra. Så jag tycker ju att ska man ge barf? För jag tycker att det är skitspännande att ge barf. Men man behöver läsa på. Det finns böcker och så. Den som liksom har varit störst i Sverige på det här är en kvinna som heter Jill Mellström. Och hon säljer också. Där kan man beställa via nätet på Jippotimas. Hon har även en kennel som heter Jippotimas. Hon föder upp boxer. Jag vet inte om hon har haft någon kul på länge. Men i alla fall, hon har gjort det. Hon har skrivit en bok som är väldigt, väldigt bra. Den är väldigt så här informativ och väldigt så. Hon har även gjort matsedlar i den och liksom så här ska de äta då vecka för vecka liksom och sådär. Därför att det är också så att man förespråkar att hunden ska ha en dag i veckan där den fastar, där den inte får någon mat alltså. Ja, så hundar är ju egentligen byggda för det, att kanske gå ett par dagar utan mat. Det, alltså så är det ju. Så det är
inget där går det ju direkt bort för oss då, för vi måste ju verkligen ha så här regelbundna foder.
Grejen är att du kan barfa ändå om du vill. Nu tror inte jag att du vill det, men man kan göra det. Men vissa förespråkar då att man ska ha den här en fast idag i veckan. Så det som är ju också att måltiden tar ju ganska lång tid om det då liksom är ganska mycket ben och liksom sådana grejer. Så att hunden spenderar ju längre tid att äta, vilket den egentligen borde få. Kulet, borta. Liksom, ditt stora ben. Tugg. Alltså så.
För att få undersöka och ha olika texturer i munnen och
så att, jag tycker att den är rolig. Jag tycker att man kan använda barf, alltså de bitarna till mer liksom, alltså som ren berikning. Jag brukar köpa lite kycklinghalsar emellanåt, eller kalkonhalsar eller lite sådana saker, eller revben också. Men det är det man ger med barfen. Sen är det så att ett märke som heter Mush är egentligen barfbaserat. Så de köttbullarna som Mush säljer är både ben och kött i de här köttbullarna. Så det gör ju kanske det lite lättare. Nu tycker jag ju att det blir ganska dyrt. Och det blir, då blir det ju inte samma stimulans att äta en köttbulle med krossat ben i liksom på något sätt. Men Mush har ju även då vissa typer utav kycklinghalsar och sådana saker som jag har köpt i förpackningar också. Och rena grönsaksbollar som jag emellanåt har köpt liksom också, bara för att göra lite sådär. Men det är liksom barfen. Barfen är en liten hel vetenskap. Och det, jag kan säga så att kommer man också till veterinären, antingen om man barfar eller ger färsk foder kan jag säga, och hundarna har problem med magen, så 99% av fallen kommer veterinären säga att barfen, det är färsk fodret. Vilket det inte finns belägg för att det är som ger problem med magen. Så, men det kan man veta. Sen kan man ju då koka egen mat. Och då är det liksom ett recept som finns i att en tredjedel då kokt kött, och då ska även inälver ingå i det där då, lever till exempel. En tredjedel då kokta grönsaker som man gör som en puré av. Och en tredjedel kokt då ris, hirs eller korngryn. Så. Och sen så portionerar man ut det där och så kan man ge vitaminer.
Ja, men inte just vitaminer, inte det svårt att veta exakt. Jag vet att jag var på någon kostföreläsning någon gång. Och jag kände att nej, jag kommer aldrig... Det kändes väldigt komplicerat att hitta rätt nivåer av vitaminer. Och...
Ja, och det är ju lite med barfen också. Men där kan jag verkligen rekommendera Jills bok. För hon skriver mycket om liksom vilka grönsaker innehåller vilka vitaminer. Så att man verkligen... man kan inte tro att man kan ge lite tomat, gurka och isbergssallad. Nej. Utan det är liksom... ganska ordentligt med olika typer utav grönsaker.
Och hur gör man, för Issy skulle ju hellre dö än att äta broccoli till exempel. Det finns ju inte en chans
att nej, men då får man ju alltså,
grönsaker.
Nej. Så att... Men det är det som jag säger, att alltså, de som kokar egen, de kokar ju, gör en puré av det liksom, och så blandar man ut det med köttet. Och många som barfar gör ju lite samma sak liksom. Att med det kött som är, så har man liksom gjort, alltså de har gjort det på råa grönsaker då och mixat dem liksom i små delar. Så det är ju det man liksom kan göra. Sen finns det nämligen då också någonting som man kan ge, som kallas för difro. Difro är alltså frystorkade grönsaker. Royal Canin hade det jättemycket i sitt foder förut, men har plockat bort det. Men så difron är alltså frystorkade grönsaker. Ofta cornflakes ser det ut som, och sen så är det typ lite puffat ris och lite andra också grönsaker som man då kan köpa, och så lägger man det i vatten. Så. Så det kan man ju också så. Nu tror jag inte hon förespråkar det helt och hållet med, när man barfar, utan hon förespråkar också färskt. Men jag vet att jag också har gett difron i perioden när mina hundar har varit jävligt hungriga, så jag har gett det som lite bukfylla, så har jag köpt difro och gett det.
Jösses vad mycket olika. Det här avsnittet kommer jag få lyssna på.
Och då, ska jag, då vill jag bara säga så här: jag är verkligen ingen expert när det gäller mat.
Du är jätteduktig.
Jo, men alltså jag kan väldigt lite egentligen mot vad många andra kan. Och det är möjligt att somliga kommer bli upprörda och säga att jag säger fel saker och så.
Och, det är, och jag är väldigt färgad av att ha en mag och problem hund på det sättet. Så att
Så det är väl liksom så här, huvuddelarna av liksom foder. Och sen finns det ju då liksom en uppsjö utav då kosttillskott som man kan ge. Och då finns det
ger ni kosttillskott till era hundar?
Ja, det gör jag. Jag varierar, för jag ger kosttillskott som dels främjar för leder framförallt, brosk och leder. Dels därför att Kirra börjar bli gammal, och sen Hedvig som har en tå på en armbåge fram då. Så att jag vill förebygga problem. Så därför så är det så att jag varierar genom att ge grönläppad mussla som är jättepopulärt. Och det innehåller mineralämnen, antioxidanter, omega 3 fettsyror och sen glukosaminglykan.
Och det är för leder.
Det är leder, men antioxidanter är ju bra liksom för välbefinnandet i övrigt och så.
Mm. Och det där är någonting som du strör bara på?
Strör, eller jag har egentligen tabletter, så jag har en tablett som ser ut ungefär som en 12-foder tablett. Så delar jag på den och så lägger jag bara ner den så de äter den. Men många vill ju inte äta tabletter. Och då finns det som pulver som man strör. Så då ska man, får man bara läsa doseringen.
Ett tag så räknades ju det som doping med grönläppad mussla. Men det är
det
inte
nej,
så.
Nej, det räknas inte som doping. Du kan ju äta det själv också. Så.
Ja, men där har man ju lite mer nyponpulver för människa mot leder egentligen.
Finns för hund också. Så att jag kan också variera och ge nypon ibland. För det är också mycket vitaminer. Framförallt C-vitamin är det ju extra mycket. Men det är aminosyror, det är också magnesium och antioxidanter i nyponpulverna. Finns också olika märken. Sen finns då ren glukosamin. Som ju är absolut för leder och för kollagen, har lite kollagen i sig och sådana saker.
Jag har fått för mig att det kan vara lite problem för maghundar, visst är det så?
Det vågar inte jag säga. Nej. Jag vågar inte säga någonting om det faktiskt. Nej. Så.
Jag har fått för mig det i alla fall, men sen finns, jag kan...
Nej. Det finns ju, och det finns ju också olika märken och olika sådär som ger... sådär. Men jag brukar, som sagt, jag varierar mellan de här... tre, och ibland ger jag även det som kallas för MSM, men ja, vi skiter i vad det heter, men i alla fall, det är så långt, men i alla fall, och det underlättar också bildningen av kollagen och så, och kollagen är ett protein då som ger stadga åt bindväven i kroppen och som så att säga är stödvävnad runt våra ben och våra leder och senor och så.
Så det är också leder.
Ja.
Det ser man i de här seniorpulverna, då är det väl MSM.
Ja, och jag kan tänka mig att det är lite glukosamin och sådana saker i också. Så jag varierar, så att jag köper en burk med grönläppad och så kör jag den. Sen så köper jag en burk glukosamin så kör jag den.
Okay.
Och sen köper jag en nyponpulver och så ger jag den. Så jag varierar för att det inte är samma hela tiden.
Men så tänker jag med balsam också, att kroppen liksom vänjer sig på något sätt. Att jag faktiskt, och även på Isis pälsvård liksom, att kroppen vänjer sig annars.
Det här med äggulor i...
Jag kan ge någon äggula ibland. Ja. Så jag kan också i vissa perioder ha köpt laxolja till exempel. Mm. Problemet tycker jag med laxolja, när det är oljeform, det är att de får kvar det i skägget. Så sen stinker ju hon fan fisk. Mm. Och jag som älskar att pussa på mina hundar, bara fish in your face, bara aj. Så det är liksom, det är därför jag tycker att det går bort. Man kan ju köpa kapslar. Men det blir så mycket dyrare. Så men,
ja. Och sen återigen då, så är ju det lite fett för maghundar liksom så.
Att man, precis, så att jag kan säga, har hundan haft till exempel en pankreatit och lite sådana saker, då ska man passa sig lite för fett. Mm. För det är det som ställer till.
Och efter kastrering har vi pratat om förut i något...
Ja, att de kan gå upp i vikt och sådär av fett, absolut. Men ofta så ska man ge så lite utav den här oljan och så. Men ja.
Då är det kanske mer att man ska tänka på ett annat foder om de har blivit kastrerade och tar lite fett.
Fettsnålare foder helt enkelt. Mm. Så det finns det. Sen då, något som har kommit mycket nu då, egentligen kanske vi skulle prata om det när vi pratade lite nyår, men då har vi ju också det här med till exempel ett tillskott som heter Maxrelax. Och Maxrelaxen då, den innehåller då lite olika, så att säga, de ska neutralisera hormoner som frigörs när hunden är rädd och ängslig. Så Maxrelaxen kan ges egentligen om man har egentligen lite reaktiva hundar, skulle jag säga. Alltså som reagerar på andra hundar, reagerar på ljud, reagerar på människor. Alltså som, ja, men som är lite stressade, kan man ge Maxrelaxen då. Och då finns det liksom, det innehåller magnesium, ett tiamin och sådär då.
Sen det som räknas inte heller som någon doping.
Nej, det tror jag inte att det ska göra faktiskt. Mm. Men jag är inte helt säker där, det måste man kolla upp själv.
Mm.
Men den stora ingrediensen i det här, det är ju typ tryptofanet. Som kroppen använder då vid, när den ska så att säga, göra serotonin och melatonin. Som ju är sömnhormoner kan vi säga.
Och där var ju jag på en jättespännande föreläsning för ett par år sedan för Anders Hellsten, höll jag på att säga. Det är min Anders Hallgren.
Vi är gamla grannar. Han bor igen.
Ja, så är det så.
Han bor igen.
Ja. Där han pratade just om stressade och räddade hundar och vad man kan via kosten då ge dem för att få det här med tryptofan, pumparkärnor och liksom så. Så det kan göra en hel del med kosten även där då.
Det man ska tänka på då, så, för sen finns det även så här, sylkene kan man också ge då. Så för också lite så inför nyår och så. Det man måste titta på är att ger man Maxrelaxen, så måste man också titta att ger jag grönläppad musla och någonting annat som kanske innehåller samma, lite samma sak som Maxrelaxen, då kan jag ju börja överdosera saker. Så då måste man börja läsa på. Man kan inte ge Maxrelaxen grönläppad nypon på, alltså det går inte. Då måste man börja titta. Jag har absolut rekommenderat Maxrelaxen till vissa hundar som har kommit till mig som problemhundar. Och där de har fått fint resultat, inte att liksom hunden är stenkor, men så. Men då har jag sagt att då får ni bara ge Maxrelaxen.
Och det är väl ofta så att stressade hundar saknar till exempel B-vitamin. Ja, det är en sån sak som man också kan sätta in. Och B-vitamin med veterligen kan man väl inte överdosera så.
Nej, det tror jag inte.
Hur lång period ungefär ska man vänta innan det ger resultat?
Det är ju jätteolika, men det är ju så himla olika. Men jag kan ju tänka mig att 2-3 veckor så i alla fall. Man ska ge det lite tid. Ja, man behöver ge det ett litet tag liksom för att verka. Så där har vi ju det då.
Ja, det är inte helt enkelt.
Nej, men alltså jag har faktiskt gått en hel helgutbildning som handlade just om det här med så att säga, kosttillskott kontra kroppens egna hormoner och kroppens signalsubstanser. Och vad händer om jag ökar på det här? Jo, men då minskar det här. Och så blir kroppen i obalans, så att jag måste veta vad jag gör. Så, det finns ju, alltså det finns blodpulver, det finns... Ja, men liksom, alltså det finns så mycket olika kosttillskott. Jag tycker absolut man ska inte vara rädd för det, men man behöver veta lite och titta och läsa och se vad innehåller det här. Finns det kanske redan i mitt foder om jag ger ett torrfoder eller ett liksom, annat för det finns redan det här då.
Har du några mer bra tips på länkar till sidor som skriver lite om sånt här, vad man liksom ska börja lära eller ska man googla på?
Vi kan, alltså, jag har lite, men jag har faktiskt inte med dem här, men vi kan absolut lägga i
på några bra länkar så att man kan börja.
Jag vet ju att Ipotima, hon har ju en hel del så, men det fanns någon annan som jag hittade som också var bra, nu kommer jag inte ihåg. Men det som är ju att när du går in och söker på kosttillskotten så finns det mycket. Standard som också gör foder har också många av de här kosttillskotten och många andra som jag har tittat på, bland annat någon så här för mage och lite sådana saker som har varit bra så. Men man behöver läsa på lite.
Ja, och sen behöver man få lite tips, för går man in och googlar då är det de här som har köpt annonser som och liksom man vet inte vad man hamnar på för konstiga sidor.
Nej, för sen finns det ju då lite sån här att till exempel då man vill liksom dryga ut sin mat så, eller sin hunden, så kan man ju köpa torkade morotspellets, det vill inte jag, eller rödbetspellets som man då blöter upp i vatten, så blir det ju lite större mängd liksom. Problemet är till exempel rödbetspellets, jag fixar inte det för det luktar ju rödbetta, jag fixar inte riktigt lukten av rödbetta, så det går inte. Men hundarna gillar det. Men morot funkar. Så då köper man det.
För det där har jag bara sett till häst egentligen. Men det finns det hund också.
Finns det hund?
Ja.
Och jag menar, vadå? Är det någon skillnad i att
häst? Nej, jag vet inte.
Det är torkade morötter.
Ja.
Jag gör ju så nu i och med att mina hundar är lite känslig, att jag kokar egen morotspuré. Jag köper upp morötterna, kokar dem och sen kör jag dem en stavmixer. Har i en liten klick smör. Och sen får det stå i kylen och så får de en klick varje dag. Det är ju en sån här lite standardgrej också, om hunden blir dass i kistan. Det är ju morotspuré. Den är ju bra. Liksom. Även blåbärs. Hela blåbär. Så på maten.
Det tyckte Issy var härligt att äta när hon var ung. Men nu, jag får inte i henne blåbär längre. Hon har blivit så kräsen.
Du ska se när vi är i skogen. Det ligger en film på min Facebook-sida. Mina hundar bara mörsar blåbärskogen. De äter ju direkt från busken när man sitter och plockar blåbär. Så man får liksom, ursäkta, flytta för jag vill ha de här blåbärna. Liksom. De är helt galna.
Ja.
Älskar blåbär. Men så att egentligen, alltså frysta eller torkade blåbär är ju jättebra också för mag. Så. Sen finns det ju då Fortiflora till exempel, som är sånt där pulver.
Ja, alltså det har ju räddat oss många gånger. Det ska man ju ha hemma tycker jag. Fortiflora och...
Kanikuren.
Ja, men sen så finns det även prokolin som har varit otroligt bra för oss.
Och Fortifloran är ju så att säga, det finns både som tablett men också som pulver och strö. Och ska man till exempel även när man ger antibiotika så pajar ju magen lätt ur. Och då brukar jag ge
smärtlindring egentligen också.
Så då brukar jag ge det. Eller så kan jag köpa kanikur. Det köper man ju, kommer i en stor spruta och så ska man dosera det där. Det ser ut som en jävla lera. Jag tror att det är någon lera som man då ger. Och så blandar man ut det med maten. Men hundarna har inget problem med att äta den där lera. Så jag tycker att, som du säger, vilka var det du sa nu då?
Fortiflora och propolin är det vi alltid har hemma.
Och kanikur har jag hemma.
Och det stoppar upp om de är lösa i magen. Ja, alltså, om de har diarré.
Det som är det absolut nästan bästa, så kan vara lite jobbigt, det är ju rå kaninmage.
Den hoppar jag.
Ja, men den finns som torkad hos Ipotimas. Så jag ska faktiskt köpa det nu. Jag såg det när jag var ute och googlade lite inför det här programmet. Så den finns som torkad produkt. Men annars så är det rå kaninmage som man strimlar i fina strimlor med innehåll i. Jo, för det är ju så att många gånger så går de och äter harpluttar också. Det är jättebra också för matsmältningen. Att käka de här harpluttarna och kaninpluttarna. För att vi inte tycker det är så trevligt.
Ja, för att äta andras avföring. Ja, berättar du, Marie.
Ja, men det låter ju... På häst till exempel så är det så att om man har en häst som är dålig i magen, då tar man skit från en häst som är bra i magen, löser upp det i vatten och låter då den sjuka hästen liksom dricka det där.
Aldrig hört.
Har inte. Gud, det är jättevanligt.
Okay.
Ja, det är en sån gammal huskus. Och då är det så att då transformerar man ju över liksom de bra bakterierna ner i magen. Och idag håller man på att forska även på människor. Nu vill man ju inte att man ska äta någon annan skit. Men då håller man på med transplantat där man för in det andra vägen in i tarmsystemet. Eller att man gör det i pillerform. Liksom, så.
Nu kanske man inte ska låta sin hund äta hästskit, för man vet ju inte om den hästen går på medicin och sådana saker. Så att,
nej, det ska man inte göra. Men vet man till exempel, alltså som min kompis som har hästar, vet jag att om jag inte avmaskar det nu och det är inte så här, då är ju häst skitbra för hundmagen, punkt slut.
Åh oh, gud, Hedvig.
Ja, nu rasar hon allting här. Datorn ner här.
Mm.
Ja. Så, glad hund.
Ja, glad hund. Nej, men så att... ja, det är ju inget trevligt. Men att äta hästskit för dem egentligen är ju inte så dåligt. Mm. Om man vet, som sagt, att de inte går på medicin.
Mm. Mm. Och om de blir jättedåliga och lösa i magen eller kanske kräks... bara...
Alltså jag tycker ju så att börjar de kräkas och så och sen inte vill jag ha vatten, då tycker jag att man kanske köper vätskeersättning och har... Och då kanske du, Johanna, kan berätta hur man kan ge det i sprutform.
Ja, men precis. Vi har ju fått ge i perioder andapsin.
Mm.
Och det är ju, det ska ju lägga sig som en hinna i tarmen så. Och det är ju då pulverform som man var tvungen att lösa upp med vatten. Och så fick man spruta det i halsen. Och till en början så förstod ju inte jag alls hur jag skulle spruta. Jag satt ju i halsen på Issy hela tiden. Stackars hund. Men sen med tiden så lärde jag mig att sprutar man i kinden så har de en sväljereflex. Mm. Så att då sväljer de vattnet. Och det kan ju vara jättebra att göra om hunden inte vill dricka också.
Så på sommaren, just det här när de, om de dricker dåligt, då tycker jag vätskeersättning som man då försiktigt sprutar. Ja, men Kira var ju dålig här i magen. Nu drack hon hela tiden, men kräktes.
Då alltså jag kan säga att det går fort.
Det går jättefort.
Det går jättefort. För, det var någon gång när Issy blev dålig i magen och bara på någon timma senare så kunde hon inte stå på sina ben. Jag fick ringa en taxi och bära henne till taxin. Hon kunde inte gå själv liksom. Då trodde jag hon skulle dö faktiskt.
Mm. Så där kan man se på tandköttet också. Mm. De är uttorkade. Mm. Och det där ska vi återkomma till i ett annat program. Så vi ska inte gå in djup på det nu.
Nej, och samma sak. Man kan ta...
Ja.
Man tar
nackskinnet.
Ja. Nu är det så här, mina hundar har ganska mycket nackskinn. Men om man klämmer och skinnet stannar liksom kvar i klämningen.
Mm.
Då är de torra. Då börjar de bli uttorkade.
Mm.
Så det ska man liksom...
Ja, men det ska vi återkomma till. Mm. Jag har några frågor innan vi ska sluta med lite. Hur ofta ger ni? En, två eller tre gånger om dagen? Eller fyra gånger om dagen? Hur ofta ger ni er undermat?
Alltså när Issy var som värst i magen, då hade vi 8 fodergiver per dag. Nu har vi minskat dem. Och det tog ungefär ett år att minska dem. Och nu har vi 3 stycken.
Mm.
Så tidigt som möjligt. Och så får en lunch någon gång vid kanske 16. Och sen så sent som möjligt, så att vi 21-22 någon gång får de foder igen.
Jag ger 2 gånger om dagen, jag ger morgon och sen någon gång på eftermiddagen. Mm. Men det var ju samma när jag fick hem Hedvig, när hon hade varit dålig i somras då, när jag trodde jag skulle förlora henne. Då gav jag ju typ var tredje timme gav jag mat, utom på natten liksom.
Mm. Och för Issy är det ju viktigt att inte göra avsteg från det här. Och ger jag lite för tidigt, ja men då börjar hon spy galla på morgonen och så. Så att för henne är det viktigt att magen aldrig går tom liksom. Hon måste hela tiden ha något att arbeta med.
Men sen är det så att vissa hundar vill ju kanske ha ett stort mål mat om dagen och bli liksom mätt. Så det där är jätteolika liksom.
Men sen vad man lever med för erfarenheter själv från men liksom, hur livet ska funka också med mat och maskning lite snabbt, vad vi nämnde det lite grann.
Alltså ska man ha valpar och så, då finns det ju ett helt mechaneri hur man ska sköta avmaskning. Då behöver man ju avmaska. Annars ska man ju inte avmaska om man inte ser att hunden har mask.
Visst är det så nu? Förut var det typ en gång om
året. Men det är samma på häst och katt. Man ska inte hålla på. Därför att maskarna började bli resistenta.
Precis.
Så plötsligt så stod man där och bara hjälpte inte vad jag maskade med. För att de blev resistenta. Mm. Så att, absolut, om man ska ha valpar och man har parat och sådana saker, då ska de maskas.
Visst är det så, 99% av alla valpar har
mask. Ja gud, de har ganska ordentligt med mask.
För det fick jag erfara där.
Så att det har de. Så att de ska avmaskas. Och det sker i ett litet visst schema och sådär. Det behöver man ju kolla upp då liksom. Men annars, om hunden blir så en dålig magen, så tycker jag ta bort vanligt foder, koka fisk eller koka kyckling och koka ris bara i sig, inte med något. Små portioner och så ger man det.
Då ska jag fråga dig, Johanna, sista. Om de nu har lite svårt att äta, har du något tips hur man kan få igång dem och tycka att det är lite roligt? Ska man...
Alltså för Issy funkar det ju att arbeta för maten. Hon tycker egentligen att det är rätt tråkigt att få mat bara ur en skål så på morgonen. Framförallt på morgonen är det värsta målet att få i henne. Så att vi har till exempel en fodermaskin där hon själv ska trycka på en knapp och så rasslar det till och så får hon lite godis här. Så alltså den är ett säkert kort, den funkar jämnt liksom. Men även det här att strö ut godisar som hon får söka efter, för det sätter igång. Får man bara i dem ett par kulor, ja men då kommer aptiten. Så att det, ja.
Ja men jättebra tips. Ibland så låser man sig lite grann och inte tänker i de banorna liksom, att man kan göra på ett annorlunda sätt. Tack så jättemycket.
Tack själva.
Vi hoppas att vi får in lite tips på vad vi ska ta upp i kommande program. Vi tänker nog köra något till, eller några till i alla fall. Det har varit så himla roligt. Vi har fått så himla bra respons, det är jätteroligt.
Ja, och glöm inte att dela våra avsnitt och sådär.
Göra lite mer reklam. Ja, men nu har vi ju faktiskt gjort reklam i Vitenbladet.
Ja.
Så, kul. Hade vi en annons till jul.
Tack så jättemycket för idag.
Tack
själv. Ha det så bra. Tack alla lyssnare.
Hej, hej.
Hej, hej.